Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.
Podplay.
Hej och varmt välkommen till ännu ett avsnitt av podden Snutsnack med mig, Hasse Brontén. Ja, jag har ytterligare en gäst såklart idag, Therese. Det är spännande när man pratar med de här gästerna och får höra såklart det de har upplevt, men också varför de ville börja jobba som poliser. Therese kom på att hon ville jobba som polis redan när hon var 11 år. Du ska få höra vad hennes farsa sa om det. Och du kommer också få höra om ett sånt önskeyrkesliv som fick sig ett ganska abrupt slut. Ja, de här händelserna och minnena som man får upp och när man pratar med gästerna är ju oerhört spännande. Och det är också de händelser vi får höra i Patreon-avsnitten. Det blir oftast ett extra case där och lite mer avslappnat surr kanske på Patreon. Så om du vill ta del av det så bli Patreon skulle jag säga. Patreon.com/snutsnack. Men det är givetvis helt frivilligt att bli det. Annars finns vi på Facebook och Instagram. Men nu tycker jag att vi lyssnar till Theres historia. Var försiktig där ute och ha en bra lyssning. 13:10 Varmt välkommen till Snutsnack, Therese.
Tack så mycket.
Hur står det till?
Det är jättebra.
Ja. Vad roligt. Vi är hemma hos mig nu.
Ja, det är vi.
Du skulle ha dykt upp förra veckan, men du blev lite krasslig.
Ja.
Men det var inte covid.
Nej, det var det inte. Det finns ju de här vanliga förkylningarna också. Ja. Så att...
Alla tror ju att de får covid så att de får lite snuva. Liksom.
Ja, nej, det var bara lite rassel och sen så gick det över.
Ja, perfekt. Mm. Vi har inte pratat så mycket innan, men jag vet att du pluggade till polis i Umeå i alla fall.
Ja, men det stämmer. Jag pluggade mellan 2005 och 2007. Mm. I Umeå.
Hur var det i Umeå? För du är inte Umeå-tös från början.
Nej, jag är inte det. Jag är lite blandras brukar jag säga.
Okej.
Jag är född i Värmland men uppväxt i Märsta.
Aha, okej. Okay.
Mm. Men under tiden som jag pluggade till polis så bodde jag i Helsingborg.
Ah, men oj, du kunde inte försöka ta det ännu längre från Umeå än Helsingborg.
Nej, så långt bort som möjligt. Ja. Nej, jag provade att få Växjö, men det gick inte.
Ah, okay.
Jag fick först nej på ansökan, men sen ringde de och frågade om jag ville ha en plats. Och då fanns det Umeå kvar. Och för mig fanns det inget alternativ, jag skulle ju bli polis.
Ah.
Så att, kom in där.
Du skulle bli polis, när dök den tanken om att jag skulle bli polis?
Jag var 11 år. Det är väldigt klart.
Wow, det är tidigt alltså.
Ja, jag stod och ryckte min lärare, Christel Hamilton, från Västerstrandsskolan i Karlstad i kjolen och sa att jag ska bli polis. Och hon bara skrattade, för jag var väldigt busig när jag var liten.
Okay.
Så, för vi hade sett en hundförare som sökte rätt på narkotika i en bil.
Mm.
Och det tyckte jag var jättehäftigt.
Som kom till skolan och visade liksom. Oj, så det är intressant att en sån grej kan liksom ändå sätta en sån prägel på en 11-åring då.
Mm. Så att jag kom hem till pappa glad i hågen och sa att jag ska bli polis. Nej, ska du inte alls det? Ursäkta mig, sa han.
Men farsan fick inte sin vilja igenom där.
Nej, han blev först besviken över att jag hade kommit in på polishögskolan.
Ah.
Han sa, det är så mycket slit och det kommer bli jättetörligt och det är jobbigt och det är meja. Och han var så ojig så. Men sen när jag väl hade börjat skolan, han var jättestolt.
Ah.
Var han. Så, och är fortfarande.
Men hur var det där då? 11-åringens dröm liksom, när du var färdig och var ute och jobba, levde du upp liksom, till 11-åringens förväntningar?
Nej, men det gjorde det till en början faktiskt.
Ja, det gjorde det?
Ja. Jag tyckte det var jätteroligt. Jag började i Södertälje.
Mm.
Hovsjö, Ronna, alla de ställena.
Ja, det fanns det att göra kan jag tänka mig.
Det gjorde ju det. Så det var Det var fullt ös från första dagen.
Mm. Hur var det att komma ut ny, liksom helt nybakad till Södertälje? Hur blev du mottagande?
Ja, alltså kollegorna i Södertälje har ju varit och är fortfarande fantastiska. Fick ett otroligt varmt bemötande, fick en skitbra handledare som manade på mig och pushade mig och tog bort den här första rädslan som man ändå fick, för man stod ju och skakade lite, bara, vad ska jag göra, och så alla paragrafer och lagstöd och sånt där. Ja, men det är lugnt, vi tar det här sen, vi tar backspegeln sen liksom.
Ja, just det, just det. Ja. Det är viktigt med bra handledare, har man ju förstått.
Ja, han var, och han är fortfarande tuff tycker jag, Johan. Han är bra.
Men... när du säger tuff då, vad menar du, hur är han då?
Han är glad och positiv, men han pushar en när det behövs. Mm. Och han har koll.
Okej.
Har han.
Så skönt med folk som har koll överlag, alltså inte bara inom polisen. Så jag tycker att jag är den som... Det är alltid någon som har haft lite bättre koll än mig, känns som. Men hur länge blev du där i Södertälje då? Du kom ju på ordningen, antar jag, och fick sätta på uniformen och ut och jobba så.
Mm. Där var jag fram till februari 2008. Jag hade min familj nere i Skåne, i Helsingborg. Så att jag begärde förflyttning ner till Helsingborg. Kom dit 2008 och började på ordningen där, i turlag. Och... ja, det flöt på. Och sen så närpolisreformen som började igen. Mm. Så då blev jag placerad i Landskrona.
Okay.
Tillsammans med några andra kollegor från Helsingborg.
Mm.
Och där var det ju ganska stökigt.
Ja, men det har man ju läst om mycket i Landskrona, att det har varit lite stökigt till och från där. På vilket sätt skulle du beskriva att det var stökigt då?
Vi hade ju vansinnigt mycket rån under en period.
När du säger rån då, menar du, det antar att det inte är bankrån utan...
Nej, det här var ju främst mot butiker, men också personrån. Mm. Vi hade ganska grova rån i hemmet. Mm. Där målsägarna blev väldigt illa tilltygade. Men klarade sig då, men det var ju med nöd och näppe.
Man helt enkelt på något sätt söker upp människor som sitter på någon form av tillgång hemma, om det är liksom kontanter eller juveler eller något sånt där då.
Det var oftast, det var någon jordgubbsbond om man säger så, han odlade jordgubbar.
Mm.
Och sen så var det en annan man som också hade, han hade stora växthus på baksidan vet jag, som han höll väl också på med någonting. Jättebra män som blev tyvärr utsatta för det här då. Mm. Så de hade liksom inget otalt med någon utan...
Så kände du skillnad att jobba i Landskrona kontra Helsingborg till exempel?
Ja, det var det ju, för det hände ju ganska mycket i Landskrona. Det var väldigt mycket larm, var det, akuta händelser. Och sen så mycket narkotika.
Mm.
Sen kom jag tillbaka till Helsingborg. Och ja, egentligen, där är ju större upptagningsområden, så Helsingborg är ju såklart mycket större än lilla Landskrona, men där fick man ju också en stor del utav det mesta, faktiskt.
Just det. Och hur länge blev du i Helsingborg då?
Helsingborg var jag fram till 2012. Var jag.
Och är det då du slutade som polis?
Nej. Jag fortsatte min karriär, för då flyttade jag uppåt. Så att jag hamnade först i Enköping. Sen utredde jag lite grann i Bålsta. För att sen ta mig vidare till Uppsala.
Okej. Okay. Mm. Och varför jag frågar dig är för att jag vet att du inte jobbar som polis längre. Och jag vet bara lite kortfattat varför du inte jobbar som polis längre. Och jag blev så nyfiken kring det där. För att det enda som du berättade för mig egentligen innan vi spelade in, att du blev dömd för misshandel.
Mm, det stämmer. Det var ett ärende 2016. Det var en vinter i december såklart. Det här var en... Vi fick in det, jag och min kollega som jag jobbar med. Jag var äldst i tjänst i vår bil. Och vi fick att det var ett personrån vid Celsiusskolan i Uppsala. Och ja, kortfattade uppgifter, men vi kommer dit, hittar målsägande tillsammans med sin mamma. Pojken är väl runt 16 år och sånt. Och han har precis fått en ny kanadagosjacka ifrån sin mamma.
Okay.
Som han hade blivit Det var någon som hade snott den från honom under knivhot.
Alltså han bar jackan så att säga och sen kom någon med en kniv och så var han tvungen att lämna ifrån sig sin
jacka. Precis. Okay. Så var det någon powerbank och någonting annat som han blev av med.
Okej. Okay.
Och så frågar vi då, vet du vem det här är? Jo, men det visste han ju. Så han namngav oss, den misstänkte.
Mm.
Så vi var väl några bilar som lyckades efter många om och men luska rätt på den här killen. Och jag får telefonkontakt med den misstänkte. Och han tror ju först inte att det är polisen som ringer honom.
Nej, okej. Okay. Men utger du dig för att vara polis?
Ja, eller? Ja. Jag presenterar mig och säger att jag är från polisen i Uppsala och att vi söker honom. Till slut så hamnar vi på ICA Maxi i Stenhagen. Då är det jag och min kollega och så är det en bil till som rullar in på parkeringen där. Och han står där. Det här är ju, klockan är ju, kan det vara 11-12 på kvällskvisten någonstans där.
Okej.
Och jag har ju haft kontakt med honom och han har inte varit så glad under telefonsamtalet.
Okej.
Nej. Och när jag kommer ur bilen tillsammans med min kollega så har han redan mållåst sig på mig. Och ja, men han drar ju hela konkarongen, alla de här fina orden man får höra som polis.
Mm. Och, som kvinnlig polis också kanske.
Ja, som
kanske.
Kvinnlig polis.
Mm.
Alltså
han typ börjar smäda dig egentligen?
Ja, direkt.
Okej.
Okay. Och det får de väl göra då, tänker jag.
Mm. Är du van vid det sen tidigare, ja, så att säga, att få det bemötandet när du jobbade som polis, att folk smädar dig? Och...
Ja, oja. De har spottat på mig och smädat mig. Och, ja. Men det är lite vardag, är det.
Det är vardag.
Mm. Ja. Och sen så är det då de andra kollegorna i den andra bilen, varpå den ena kollegan kommer fram till den här misstänkta och säger att sådär säger vi inte till kollegorna, vi... pratar inte på det viset, vi beter oss. Så han blir nedlagd på marken, handfängsel och visitation då.
Mm.
Och sen blir han insatt i min bil. Där han fortsätter att smäda mig och han ska göra både det ena och det andra med mig. Och han börjar kränga lite och han börjar bli lite bänglig där bak i baksätet. Så att jag får ju använda min lilla kropp på 60 kilo, 165 centimeter lång och försöka liksom stilla honom på något vis. Även om han har handfängsel på sig så är han ju ganska rörlig.
Just det. Och det där är rätt intressant för jag tror många uppfattar så här, men nu har någon fängsel, då är det klart. Mm. Alltså då sitter man i bilen lugn och fin, men så är det alltså inte alltid.
Nej, de är väldigt rörliga. Och är man motiverad så kan man ju åsamka stor skada.
Mm.
Kan man göra.
Så du, jag antar att du sitter bak då?
Jag sitter bak och umgås med honom. Och min yngre kollega sitter där fram. Och vi börjar köra in mot stationen. Och då säger jag att du får sätta på blåljusen så att vi kommer fort fram. Så att han kommer in fort. För att så här kan vi inte ha det. Det är ju liksom att säkerställa en transport. Den måste vara säker för allas del.
Mm.
Så att vi kör in med blåljus, kommer in i arresten. Och Uppsala har ju ett ganska dåligt arrestintag.
Mm-hmm.
Vi kommer in i ett garage och där är en hiss som man ska gå in med den misstänkta. Det är kameraövervakning och hela den biten, men man måste liksom ringa upp via Rakel för att få komma upp.
Okej.
Okay. Och stå ensam, eller ja, nu är jag och min kollega då, men stå med en misstänkt. Nu var inte han så stor då, men ändå.
Ja.
Mm. Det är en säkerhetsrisk.
Mm.
Kommer upp i arrestintaget, sätter honom på bänken. Han fortsätter ju att smäda mig hela tiden. Det finns liksom inget stopp på honom någonstans.
Känner du att det påverkar dig?
Ja, det gjorde ju det till slut.
Mm.
Min kollega står passivt bredvid och gör inte många försök till att liksom prata med honom eller att försöka få en dialog med honom överhuvudtaget och flytta fokus. För många gånger så handlar det om att flytta fokus, att man kan bryta den här dåliga spiralen av smädande eller aggressioner eller vad man nu kan ha. Liksom.
Mm, mm.
Så jag sätter mig bakom plexiglaset och börjar skriva in honom. Och vakthavande kommer ut och gör bedömningen. Personrån och vi har rätt person och så vidare. Sen så han fortsätter att smäda mig och så till slut så går jag upp ifrån min stol och sen så går jag fram till honom och så sätter jag mina händer på hans knä och så tittar jag på honom och säger, men nu får vi lugna ner oss lite. Vi kan inte bete oss så här inne i arresten. Det funkar liksom inte.
Nej. Vad är det han säger då, om du exemplifierar? Men det är liksom...
Ja, men det är snuthora och snutfitta och jag ska knulla dig och du ska få se när jag kommer ut, jag ska ta dig och jag ska ta reda på var du bor.
Så hela kittet?
Hela alltihopa. Han missar ingenting.
Nej.
Gör han inte. Och sen så sa han, men provocera mig då den jävla fitta så ska du få se. Så jag bara, men lugn nu. Så jag ställer mig upp igen och så ska jag gå tillbaka till inskrivningsstolen. Och då säger han, ja men vänta du bara, jag ska ta dina jävla ungar som går på Stenhagaskolan. Och det var där jag kände att, men nu räcker det. Nu är det bra. Så att jag går fram till honom. Jag sparkar i bänken för att göra en distraktion. Jag har stålhätte på mina kängor vid det här laget. Sparkar bänken, han ger sig inte utan han blir ju mer provocerad och tycker att ja, jag ska plocka dina barn, vänta du bara, för jag vet att de går på Stenhagaskolan, vänta du, och jag ska döda dig, din jävla fitta. Så att jag tar tag i honom och så gör jag nedläggning i arresten när han är bojad. Och jag sätter ett knä i ryggen på honom och talar om för honom att nu räcker det, nu är det bra. Och när polisen gör nedläggningar så vi lägger ju inte fram täck och kudde och frågar, varsågod, vill du lägga dig ner?
Nej.
Och sen hjälper jag honom upp igen och han sätter sig på bänken. Lite tystare var han. Sa inte lika mycket. Fortsätter med inskrivningen och sen vill ju han göra en anmälan. Och jag gör en anmälan.
Du skriver anmälan mot dig själv?
Nej, utan jag pratar med en kille från krimjouren då i Uppsala som tar upp min anmälan mot honom. Våld och hot mot tjänsteman.
Ja, okej. Okay. För att det är väl så, och det har väl alltid varit så att anmäla mot en polis måste ett befäl ta upp, va?
Jag har i alla fall en kollega från en annan enhet och sen så får befälet då göra bedömningen, misstänker jag. Jag har inte behövt göra det tidigare, vad jag vet. Jo, en gång, men det var länge sedan. Så, ja. I alla fall, sen ja, jag åker hem efter passet och sen så ringer min kollega till mig, min yngre kollega då, som jag har jobbat med under det här passet och säger, frågar om jag är hemma, så jag bara, ja, jag är hemma. Hon kommer hem till mig och säger, ja men det har skett en anmälan mot dig. Så jag bara, ja men det vet jag. Och den kommer att gå vidare. Ja, så ja, men då får vi ta det då då. Liksom. Sen pratar jag med mitt befäl. Blir inte så där riktigt bra bemött i det samtalet. Han är ändå min gruppchef. Och han har inte pratat med mig om den här anmälan.
Okay.
Han har inte sagt ett ljud.
Nej.
Men jag får berätta min story i alla fall. Och han säger att ja, nej, men det var väl bra att du fick det sagt. Och sen så när jag kommer tillbaka till jobbet så känner jag en liten... Alltså väggarna börjar bli liksom, de kommer in på en lite grann. Så här. Okay. Det blir ganska jobbigt att börja gå till jobbet. För man känner så här, vad har jag gjort för fel? Vad är det här för någonting?
Men när du åkte hem från passet så att säga, innan den här yngre kollegan ringer.
Mm.
Kände du någonting som att ja, det här kommer kanske att springa iväg liksom? Eller?
Nej.
Nej,
jag gjorde inte det.
Det kändes som ett vanligt pass?
Ja, jag kände inte att jag utmärkte mig mer än någon annan inom Uppsala polisen då.
Nej.
På ordningen.
Nej.
Absolut inte.
Nej.
Men sen, om det här går ju vidare. Så att, till slut så står jag med telefonen och frågar i en WhatsApp-grupp. Vad ska jag ha för försvarare? För jag har ingen aning.
Men det här är bara någon dag efter då, eller?
Ja, det här, jag vet inte hur lång tid som har förlöpt, men det kan vara någon vecka eller två.
Ah, okay.
Ja. Lite diffust där med tids.
Ja, jag förstår. Ja. Det är ett tag sedan också.
Sen så är det någon som rekommenderar Thomas Martinsson.
För mig är det en sån busadvokat. Ja, men det
fick jag reda på efteråt.
Jag ser inte att du behöver berätta det dåligt, men det var bara min första spontana, för så har jag träffat på honom några gånger.
Och det blev ju en sekundär spontan tanke efter det här. Men shit, han är ju busadvokat. Liksom. På 90-talet var ju han primetime. Liksom.
Just det.
Men i alla fall, vi genomlider tingsrätten. Och då har jag ju fått, då har jag börjat en annan tjänst på Arlanda.
Mm.
Jag sökte en tjänst på Arlanda för jag vill ha specialkompetens med utlänningslagen och så vidare.
Mm.
Det blir bra.
Men om jag backar bandet lite grann då, innan du går kommer till tingsrätten, hur var det liksom, för du måste ju ha varit uppe på det som kallas CU, jag vet inte, interna utredningar då och så där, och blivit förhörd och kanske delgiven misstanke och så här. Hur kändes det att sitta då som misstänkt? Och...
Ja, det var ju som att jag såg mig själv ovanifrån.
Ja, det var det.
Ja, jag var helt utanför min egen kropp. Det var så surrealistiskt.
Ja.
Och den internutredaren, han gillar nog inte mig från första stund, tror jag. Eller så har de den approachen, jag vet inte. Men då fick jag ju reda på att jag hade sparkat den här misstänkte.
Okay.
Också. Och då, jag frågade, men har han några skador? Nej, det har han inte. Han har inga skador.
Nej.
Och då blir man ju lite konfunderad om han inte har några skador. För eftersom jag har så pass hårda kängor och sparkat honom på smalbenet, så borde han ha haft en skada någonstans.
Mm.
Inga skador i övrigt heller, förutom när han blev nedlagd utanför parkeringen på ICA Maxi där i Stenhagen. Han har ett skrapmärke på kinden där, men det inget annat.
Nej.
Men där blev jag ju delgiven misstanke och ja, fick se övervakningsfilmen då från arresten. Och jag kände så här, men nej, jag kan inte känna att jag har gjort något fel.
Men såg man inte vad det ändå, om du sparkade eller om du sparkade på bänken? Eller liksom?
Den är ju vinklad, så att det är min höger fot som sparkar på bänken. Så där man ser inte helt hundra att jag sparkar på hans ben. Och han rycker inte till heller.
Nej.
Det syns inte.
Den här kollegan som var med i samband med avrapporteringen, vad befann hon sig då? Var hon vittne också?
Ja, hon stod bredvid när det här hände. Hon stod på min vänstra sida och inskrivningsbänken är på höger sida. Så att, ja. Men ja, när hon blev ju uppkallad som vittne i rättegången.
Mm.
Och hon refererar bara till sina PM som hon har skrivit.
Mm-hmm.
Hon sa ingenting annat i rätten.
Och vad hade hon skrivit i sina PM då?
Ja du, jag kommer inte ihåg det idag.
Nej.
Jag har lagt det här bakom mig.
Mm.
Jag har gjort.
Men vad, hur löd domen i tingsrätten då?
Ja, tingsrätten dömde mig till normalgraden av misshandel. Och jag tror att, jag vet inte om Karin Götblad som då var vår chef i Uppsala, om hon satt och lyssnade på det här någonstans. För att i samma veva så fick jag ett brev hem.
Mm.
Att är det så att jag döms för normalgraden av misshandel, så kommer jag bli avskild tjänst. Och är det så att det blir ringa misshandel, så får jag ha jobbet kvar. Men det var liksom underskrivet och klart redan.
Mm. Men det är väl ansvarsnämnden där då som det finns väl inte någon som heter PAN?
PAN, ja.
Mm, just det. Polisens ansvarsnämnd som går in och kikar på det där. Och så, okay, så du fick reda på det, så du visste vad som gällde då?
Ja, jag blir ju förvarnad.
Mm. Mm. Men så finns det ju också en andra instans, hovrätten.
Mm.
Och jag kan tänka mig att ni överklagade.
Ja, det gjorde vi.
Mm.
Under den här processen så har jag ju försökt att byta försvarare.
Mm.
För jag ansåg att Thomas Martinsson inte hade gjort det han skulle göra.
Okej. Okay.
Jag har aldrig blivit anmäld tidigare av den här kalibern.
Nej.
Aldrig. Jag blev anmäld av en annan kille för länge sedan, men det gällde att jag hade ringt Försäkringskassan och anmält honom som bidragsfuskare.
Okay.
Och det blev han arg på.
Mm.
Annars ingenting. Jag försökte byta försvarare och de sa blankt nej.
Mm.
Fick ingen rätt till det.
Okej.
Så att upp i hovrätten fick... jag hade ju ingen aning om hur en hovrättsförhandling fungerar, hur det gick till.
Nej.
Jag blev informerad om att det är bara jurister som sitter där. Och att det är målsägande då, i det här fallet, han behövde inte vara med.
Nej.
Och det var han inte heller. Åklagaren var med och målsägande beträdet var med. Mm. Jag satt där med Thomas Martinsson. Gjorde jag. Jag hade några kollegor och några ifrån Polisförbundet med mig. För de tyckte ju att det här stämde inte riktigt, det var inte riktigt rätt. Med tanke på hur samhället ser ut och vad som hade skett i arresten och så vidare. Och sen så fick jag hjälp av en dåvarande familjemedlem hur jag skulle anföra mig i hovrätten, liksom vad man skulle säga och tänka på och så vidare.
Just det.
Men när jag väl skulle börja dra upp det här så blev jag stoppad av ordförande i hovrätten. Nej, du får inte nämna någonting om fallet. Du får inte säga någonting om vad som har hänt. För det har inte med saken att göra med någon på. Att det, saken har redan bevisats. Så att här behöver du inte berätta om själva händelsen eller vad som har skett, utan allting runt omkring. Då vet inte jag vad jag har att säga, så jag vet inte. Så jag fick ingen hjälp från Thomas Martinsson, det kände jag inte.
Men vilket antiklimax att ha en liksom namnkunnig advokat, och så känner man att man inte liksom får den hjälpen som man skulle vilja ha.
Mm.
Så var det en oerhört frustrerande känsla.
Ja, faktiskt. Då hade jag en sambo som var fantastisk. Han sa ju det, hörru du Martinsson, nu är det A-game, sa han. Nu får du kavla upp armarna, sa han. Men det gjorde han inte riktigt.
Så du bedömde hovrätten också?
Ja, jag blev ju det.
Normalgraden också då?
Ja, det blev det. Så att jag fick ju... Det var så mycket som gick genom huvudet. För att det handlar inte bara om att gå polisskolan, ta examen och jobba som polis. I allt det här så man offrar så mycket. I mitt fall så blev det jag offrade ett äktenskap.
Mm.
Så jag skilde mig under tiden.
Vårdnadstvist.
Massa andra privata saker som händer såklart. Ensamstående mamma med 3-skift. Kommer jag hem eller inte?
Ja, just det.
Så det är ju inte bara att man hölstrar på och sätter sig i en bil och jobbar. Utan det är så mycket mer runt omkring.
Mm.
Och många gånger så blir ju familjen lidande.
Ja, vi har pratat om det i podden tidigare, att liksom 3-skift och familjeliv är inte alltid så här 100% kompatibelt.
Nej.
Och det är ett familjepussel som liksom är upphöjt till 2 lite grann om man jämför med dem som gör 9-to-5 och sådär.
Och
sen ska man ha övertidsrapportering och man blir kvar och det är ett case som precis en halvtimme innan man ska sluta om man har bestämt tid med någon.
Ja, tack. Så ja. Det var tufft att vara ensamstående med 2 söner varannan vecka.
Men också väldigt tufft det hela här du sa. Du kände inte till hur det var i hovrätten och sådär. Det har ju varit uppe nu, snurrat på sociala medier, en som står liksom rätt upp i ansiktet på en polis. Och även om de har sett i klippet och berättat att han ska peppra honom och kalla honom för ena och andra. Han står helt liksom, gör ingenting. Och folk har blivit oerhört upprörda att det liksom inte händer någonting, men jag kan tänka mig att effekten av det som händer dig också påverkar då de kollegorna som du har jobbat med som sen är kvar, så att säga.
Ja, men det har det gjort. Absolut. Jag har ju en väldigt god relation till en gammal kollega från Uppsala som jag faktiskt måste bara få höja lite, för han har varit fantastisk. Fritte Värmum, som är klockrent. Nu jobbar han i Stockholm, men han har varit ett superstöd. Han varit och tycker att det här är för jävligt och så vidare. Och han sa, men det här är inget konstigt. Det här är inget annorlunda.
Alltså jag tänker, nu började jag lite tidigare. Jag var färdig 91 och började på Norrmalm. Alltså det var ju på en helg, och när någon började stöka och skrika inne på arresten på Norrmalm, det är bara folk åkte ner i backen var och varannan minut och inkastade i cell för att de inte kunde bete sig och så vidare och så vidare. Och jag säger inte att det var liksom nödvändigtvis något övervåld, utan det var liksom så här, man står inte och viftar, man beter sig inte, man smädar inte liksom och så där. Det påminner mig också om ett fall kring en klasskompis som jag hade på polisskolan som blev dömd också. På Norrmalm fick man också gå in i hiss.
Mm.
Utöver det du nämner att det är en säkerhetsrisk liksom, så är det bara ett stort strul.
Ja.
Vi behövde inte gå via Rakel eller radion för att vi kunde bara trycka på en hiss och så där, men så ska vi in folk i hissen. Och, Och då var det någon, han blev också dömd för misshandel och avskedad. Han hävdade att han höll en persons huvud som då spjärnade emot, släppte och så åkte in. Aha. Men någon annan hävdade att han slog det där. Och, ja. Så det påminner mig lite. Men då måste jag fråga dig, den här 11-åringen då som drömde om att bli polis, berättade för pappa, vill bli polis. Sen kommer domen och landar, först från tingsrätt, sen från hovrätt, och då vet du. Och sannolikheten att man skulle ta upp till en högre instans.
Ja, de gjorde inte det, vi provade.
Ni provade, ja.
Såklart.
Hur beskriv den känslan?
Ja, bitterheten fick ju ett fotfäste i mig som heter duga.
Ja, det var så.
Ja, jättebitter och besviken. Besviken på ledningen, jag blev besviken på mina kollegor, min kollega som jag jobbade med den kvällen och natten. Blev besviken på hela systemet, rättsprocessen, besviken på min försvarare. Det blev otroligt mycket negativt. Men samtidigt så kände jag som så här, okej, var sak har sin tid. Nu är det min tid att byta. Okej, om det här inte hade hänt, det kanske hade hänt någonting ännu värre. Jag kanske inte hade kunnat komma hem till mina barn en vacker dag.
Just det.
Så att man får tänka, okej, nu stängs det här fönstret. Vilket annat fönster är öppet?
Hade du en, för jag menar, du, om när domen landade från tingsrätten, då började du liksom så här landsätta en plan B på något sätt? Jag tänkte, om det bedömde även i hovrätten, då ska jag göra så, eller ja, du satte igång en plan B liksom?
Oh ja. Så att jag utbildade mig till massör.
Ja.
Startade eget. Jag lämnade Arlanda polisen den 18 november 2018.
Ja.
Gjorde jag. Och då hade jag sagt upp mig.
Okej, du insåg att jag kommer ändå få kicken.
Ja. Så att, nej, den värdigheten vill jag ha kvar liksom. Så att, jag sa upp mig, sa hej då och stängde polisdörren liksom. Så var det för mig.
Mm.
Och sen så satsade jag på hälsa och friskvård. Utbildade mig till massör, startade eget och började jobba på en skönhetssalong i Barkarby. Som gick väldigt bra. Jag hade sjukt mycket att göra.
Mm.
Och sen så, av en händelse så var jag på en kryssning med Birka Cruises privat. Och så tänkte jag, undrar hur det är att jobba på båt då? Kanske kan vara trevligt. Så att jag frågade min massör, söker ni massörer? Ja, visst gör vi det, sa han. Vänta, ska vi se. Så jag fick ju prata med chefen och efter många moment så frågade de, kan du komma imorgon och provkryssa?
Okay.
Ja, men jag kommer. Så att jag provkryssa och sen blev jag en sjöbjörn i 1,5 år.
Jaha, wow. Hur var det här att inte längre liksom ha lägget? Alltså, det finns ju någonting så här, identiteten. Mm. Jag kommer ihåg, jag vägrade nästan lämna ifrån mitt lägg, fast jag hade ju också sagt upp mig, men jag fick ju så här brev hem, om du inte lämnar ifrån det lägget så kommer vi typ hämta både dig och lägget. Och sen fick jag åka in, jag åkte till Nacka och lämna in. Det var lite så här,
vemodigt, ja.
Ja, hur kändes det för dig liksom?
Med tanke på vad som hade hänt så, och jag var så besviken på själva myndigheten, så var det inga problem.
Okej.
Okay. Däremot så, och jag kan fortfarande få doften i näsan. Just det här när man har haft utsättning, man hölstrar på och allt det här och gör ordning i insatsväskan och ska sätta sig i bilen. Så är det alltid någon som muttrar, bara, fan, det är inte någon som har tankat bilen, får vi börja med att tanka bilen. Och, bilen är skitig och hela den biten. Men just när man sätter sig i passagerarsätet eller i förarsätet och rätta till liksom kopplet. Och sen så drar man på säkerhetsbältet. Och sen så ropar man upp till, då heter det ju KC, men nu är det ju RLC.
Mm.
Ja, numret på bilen. Så bara, ja, men då rullar vi ut. Det är inspektör Holmstedt och P.A. Karlsson som sitter i bilen. Kör till 07, klara lediga, slutkom. Just det där.
Den känslan. Att vara tillgänglig liksom.
Ja, att få sätta sig i bilen med en kollega och vetskapen att skulle det skita sig så är jag redo att ta en kula för honom eller henne och vice versa.
Mm.
Det är en ganska stark känsla.
Mm.
Och just det där lilla, det är få sekunder det handlar om.
Mm.
Men den sitter fortfarande kvar. Och den kan jag sakna oerhört.
Mm, it brings back memories. Ja, men det är sant. Det är att komma upp i garaget där liksom. Mm. Ja, speciellt. Vilken story alltså. Men du säger att den här bitterheten, facket då? Aldrig ska vara med i facket. Vi hjälper till om liksom, det går snett och så här. Vad gjorde de då?
Facket försökte hjälpa mig så gott de kunde. Jag hade en god kontakt på Arlanda polisen. Men tyvärr.
Nej, de kan ju inte heller hindra en rättsprocess.
De kan ju inte det, men de var faktiskt med på rättegången.
Ja, de var det.
De var faktiskt det. Det var tre personer ifrån polisförbundet. Min chef från Arlanda och min gruppchef på Arlanda polisen också.
Mm.
Som var med tillsammans med några anhöriga.
Ja, det låter ju, det här ärendet låter ju väldigt intressant, den här då eventuella sparken då som påstås ut, som inga skador överhuvudtaget, för de hade han besökt så att de, hade man gjort någon rättsläkare, alltså fotat, eller hade han någon skada där på nacken, eller var det några skador som han hade fysiskt efter som han hävdade?
Nej, jag tror man hade gjort en ganska enkel okulär besiktning. Jag tror inte att han var inne på rättsmedicin. Jag ska låta det vara osagt egentligen, för jag kommer inte ihåg.
Nej.
Men han hade inga skador.
Nej.
Av det jag skulle ha orsakat då.
Nej. Just det. Men det liksom känns nästan svårt så här. Men kommer du ihåg någon händelse från din polisiära karriär som stack ut? Vi kan alltid ställa det till mina gäster. Det känns ju nästan
här,
ja, det känns faktiskt nästan lite lite konstigt att ställa den frågan, men efter du har berättat det här, bara innan jag ställer den ändå då, hur känns det idag då när du ser polisbilar? Du berättade att bitterheten i början var liksom väldigt väldigt stark. Hur är det idag då, 2021?
De som jobbar ute i sina polisbilar, jag vet hur mycket de sliter.
Ja.
Och det är ju så, stoppar de en, så man vet aldrig vad de har varit på innan. De kan ha varit på en hängning eller en drunkning eller något annat skitjobbigt ärende, ett dödsbud eller en jävligt jobbig dag bara.
Mm.
Så man vet aldrig.
Nej.
Så att jag har full respekt för de som jobbar ute.
Mm.
Det har jag fortfarande och kommer alltid ha.
Mm. Ja, vilken story. Det är ju en väldigt... Man pratar om det, ska ju vara bortom alla rimliga tvivel liksom, att man, när man döms. Alltså det, jag kan förstå din bitterhet där.
Men jag hade inte klarat det utan mina barn, kan jag säga. Mina söner.
Ja, det är så.
De, shit vad de har gett.
Ja, det är grymt.
Mm.
Ja, det var som Per Emil berättade i förra avsnittet, att det här med att ha någon hemma när det liksom verkligen... Det är ju inte alla som har det heller.
Nej, och jag hade turen.
Ja.
Jag hade då en fantastisk sambo och mina söner och övriga familjen också, min syster och pappa också såklart, som har varit fantastiska och verkligen så här, ni pushat och gett mig positiv energi. Så att de har varit jätteviktiga och är fortfarande idag såklart. Men just där och då i det kritiska skedet så var det var som att de kastade ut en livboj.
Mm. Ja, skönt ändå, mitt i allt liksom det jobbiga. Att man har bra människor omkring sig, det ska man aldrig underskatta. Men okej, jag ställer frågan ändå då. För att det är ju alltid spännande att höra, men... Jag tycker att det här sticker ut nog. Jag förstår att det här toppar kanske, men...
Jag satt och tänkte på pendeltåget, så satt jag och fnulade lite. Och det här är i början av min karriär som polis i Södertälje. Jag och min kollega får via radion att väktarna behöver hjälp i Saltskog, för att det är en ungdom där som är stökig och bänglig och... jättejobbig och har sparkat väktarna och sådär. Ja, så vi åker dit. Det står två stora väktare, ganska manhaftiga och ganska arga. Mm. Och så, ja, vi har bojat en ungdom där inne i trappen. Ja.
Bojat fast i trappen?
Ja, nej. Vederbörande stod bojad. Hon stod upp.
Ja, okej. Ja. En tjej?
En tjej. Mm. Kommer in och så ser jag en liten späd blond tjej, helt rödgråten, jättesöt. Mascaran hade liksom runnit och sminket, det var alldeles randigt i ansiktet. Och hon hade väl satt i några extensions och de var liksom överallt. Och jag fick plocka lite från golvet. Så jag bara, men hur är det? Liksom, hur mår du? Och hon bröt ihop fullständigt och så stod hon bojad. Liksom. Mm. Så jag bara, men vi tar bort de här så länge så kan vi prata lite. Det här blev ju skitbra.
Okay.
En tjej som inte var så gammal, tonåring, var på glid. Mm. Hade en jättebra mamma, hade hon. Men det är så här, hormoner och dåligt sällskap och hela den biten. Det här slutade med att hon fick mitt privata nummer. Mm. Så hon ringde mig några gånger i veckan. Så här, kan du komma? Jag behöver hjälp. Och så, jag fick ju sätta mig i bilen, så fick jag åka ut och prata lite med henne på min privata tid.
Jag fattar.
Bara för att få liksom, kunna fånga upp henne lite. Mm. Och det här slutade med att jag var hembjuden på påsk till hennes familj. Jag fick påskpresenter och massa mat. Jag såg ut som en spädgris, kom ihåg, när jag gick därifrån. Jag var så mätt. Och det var, vi fick en jättefin relation. Och sen så hördes vi av när jag flyttade ner till Helsingborg 2008. Så ja, det rann ut lite i sanden. Mm. Hon har liksom hela tiden funnits med i mitt huvud. Mm. Och jag kände så här, men gud, undrar vad som har hänt med henne. Och sen för, vad kan det vara, 2017 kanske, så ser jag på en sån här motorköp och sälj på Facebook. Så bara, men det ser ut att vara hennes namn. Undrar om det kan vara hon. Och då hade det ändå gått 10 år nästan. Så att jag skriver ett meddelande till henne på Facebook. Bara, jag måste bara fråga dig, är det polisen här från Södertälje? Känner du igen det här? Och då fick jag ett jättelångt meddelande tillbaka. Hon har tänkt på mig genom alla år. Det var lite struligt där ett tag. Men hon hade mig där bak i bakhuvudet. Och det har gått skitbra för henne. Hon sa det, hade det inte varit för dig så hade jag inte kunnat le åt en polis idag.
Mm, det ser jag.
Hon skulle plugga till behandlingsassistent. Hon har 2 barn, sambo. Och allting ordnat för sig och mår jättebra idag. Och det säger jag, följer fortfarande henne på Facebook. Vi är vänner på Facebook. Mm. Så att, det är så himla roligt att se. Från den här späda lilla rädda tjejen som var på glid till att vara mamma till 2 fina barn, sambo och det värmer.
Mm. Vad häftigt. Det är faktiskt 2 avsnitt på raken nu som vi har poliser som har bjudit hem folk som de har träffat liksom i tjänsten, som har varit omhändertagna eller gripna. Och det tror jag inte att det är många som förstår där ute, att det faktiskt finns poliser som liksom sträcker ut en hand, hör av sig på fritiden och så vidare och så vidare. Det är i alla fall definitivt inget man skriver om i kvällspressen om att poliser gör. Det är totalt ointressant med poliser som är snälla och beter sig liksom. Det ska vara onda konstaplar som säljer klick och sådär. Ja, men vad skönt. Då fick vi liksom avsluta på en high note här på något sätt.
Ja, men faktiskt.
En väldigt härlig historia. Jag tänkte ändå, vi ska prata vidare sen i Patreon-avsnittet. Då ska du få berätta, du åkte på ett mord när du jobbade på krimjouren i Helsingborg.
Ja.
Det ska vi ta då. Men innan vi rundar av så tänkte jag höra hur du nu, om bitterheten har lagt sig så pass att du kan kolla på så här polisfilmer. Och
ja, gud ja. Oh ja, men det har jag nog alltid kunnat göra.
Ja, då har det.
Ja. Någon polisfilm sådär som jag... jag vet inte om det går under kategorin polisfilm, men Det omutbara tycker jag är en fantastisk film.
Ja.
Jag vet inte hur många gånger jag har sett den.
Åh, vad kul. Det är ingen som, jag tror ingen faktiskt har, det är Sean Connery och heter han?
Dansa med vargar.
Ja, just det. Dansa med vargar.
Kevin Costner.
Kevin Costner, precis. Kul att du kommer med den. Alla ni som inte har sett den omutbara måste se den.
Ja, den är verkligen skitbra gjord.
De är ute efter Al Capone.
Ja.
Så det är också, jag gillar också filmer när de har liksom det dåtid och schyssta kläder och balla bilar som inte finns längre. Mm,
det är lite häftigt.
Ja, det är faktiskt. Ja. Och sen är ju Sean Connery och Kevin Costner för alla också, men Sean Connery är riktigt bra skådis. Ja. Det är inga dåliga skådespelare den.
Nej, så att, nej, varmt, kan varmt rekommendera den.
Vilken bra rekommendation. Jag blir sugen att se den själv nu. Therese, stort tack. Vilken intressant historia du berättade. Tråkigt att inte 11-åringen fick fortsätta med sitt drömyrke. Men jag kan berätta för er lyssnare, du strålar idag i alla fall och du ser ut och som att plan B och C och allt verkar funka. Så det är i alla fall bra att ha den inställningen. Stort tack.
Tack själv.
Stort tack. Snutsnack är över för den här veckan. Men vi är tillbaka i nästa vecka. Ny gäst, nytt spännande samtal. Hoppas du är med då. Glöm inte att bli Patreon. Patreon.com/snutsnack. Ha det fint. Hej då.